Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It.
Festen tar slut och du lovar dig själv för typ 182 gången att du aldrig ska dricka igen. Och den här gången så menar du verkligen också, till skillnad från de andra gångerna när du har sagt samma sak. Men som sagt, den här gången, då är det på riktigt. Men vad händer då när du har tagit ett sånt beslut? Vad händer efter det? Och hur blir livet utan alkohol? Hur börjar man ens ett nyktert liv eller ett liv med mindre alkohol i? Jag heter Sara Mansouri och jag är själv just nu på min resa mot ett liv utan alkohol. Och jag kan säga att en av de bästa sakerna med pandemin för mig, det var att min fest med sprit tog slut. Eller ja, okej, nästan i alla fall. Jag vill i alla fall utforska världen utan alkohol, för att jag vill verkligen tro att det finns så mycket mer än att bara ha ångest eller att inte komma ihåg alla roliga stunder man hade dagen innan där. Så därför så kom jag till en punkt när jag insåg att festande och alkohol hade tagit över mitt liv och jag kände mig inte alls som kaptenen på mitt skepp längre. Hur jäkla cheesy den låter. Så jag gick från att dricka 2-3 gånger i veckan och såg alltid liksom fram emot nästa gång jag skulle dricka en öl till att inte dricka någonting alls på ett halvår. Men sen så kom ju sommaren och plötsligt så kändes det liksom väldigt, väldigt tomt utan en kall öl i handen på en trevlig utservering någonstans i Stockholm. Jag menar, kom igen. Men nu så är det så att jag försöker att inte dricka och jag gör det nästan aldrig heller. Men jag har också märkt på den här vägen att det finns jäkligt mycket hinder också.
Ja, det gör det verkligen. Och vet du vad det där var? Det där var jag våren 2022. För det där var en inspelning från det första introt som jag gjorde till Don't Whine About It innan podden faktiskt ens hade ett namn. Och det är första gången som den får höras utåt för någon annan än den killen som hjälpte mig där i studion i LA där jag satt våren 2022 alltså. Shit, det är liksom 3 år sedan nu, helt sjukt. Tänk om jag visste då när jag satt och spelade in det här att det skulle ta väldigt, väldigt, väldigt många månader innan jag faktiskt hittade till en stabil nykterhet, vilket jag faktiskt gjorde sen i slutet på samma år. Men det var en lång resa kvar dit. Och jag hör nu, när jag lyssnar på det här i efterhand och jag hör mig själv, så låter det verkligen som att jag trodde verkligen att jag hade läget under kontroll med alkoholen. Jag trodde att jag hade liksom funnit en väldigt bra väg med balans med alkohol. Men det jag också hör nu så här i efterhand är att jag absolut inte hade läget under kontroll. Det här med att ja, jag ska bara dricka ibland och nu får du följa mig på min resa mot att dricka mindre och så vidare. Ja, det är skönt att jag kan skratta åt det nu efteråt i alla fall. Men jag inser nu som sagt verkligen bara så här hur vilsen jag var i det läget. Och vet du, alltså grejen är att nu när jag släpper det här avsnittet så fyller podden 1 år. Och även fast jag kanske där 2022 på våren trodde att jag hade läget under kontroll när det gällde alkoholen, så hade jag nog aldrig ens då kunnat tro att min lilla poddbaby skulle få fylla 1 år. Så jättekul att du vill fira det med mig. Men i alla fall, nykterhet det är inte allt, men det förändrade fan allt. Och hade jag vetat saker som jag vet just nu om hur det hade kunnat bli i nykterheten, så hade det nog inte varit så kämpigt och jobbigt kanske där när jag satt där och bodde i LA och tyckte synd om mig själv väldigt, väldigt mycket. Men jag kommer komma tillbaka mer till det. För senast häromdagen så frågade någon mig hur jag har gjort för att liksom få en stabil nykterhet utan återfall. Vad är det som har funkat för mig? Och grejen är att jag har fått den frågan ganska många gånger. Så jag tänkte att nu i och med att det är något sorts jubileumsavsnitt så kanske det är dags att jag berättar min egna life story i min egna podd. Så därför så ska jag spola tillbaka tiden lite grann. Och kan väl börja där när jag och alkoholen blev kär i varandra. Eller i alla fall jag blev kär i alkoholen. För jag växte upp i Linköping. Jag hade liksom en ganska så här en vanlig barndom. Du vet, bodde i ett villaområde, mamma, pappa, lillebror. Men grejen var att när alla andra började dricka, du vet, när vi kom upp i typ så här 13-årsåldern och sådär, så kände jag någonstans så här, shit, nej, jag är inte så jättesugen på att liksom däcka och bli full som alla andra. Så det var någonting i mig som bara, nej, så det är väl inte jag, va? Jag tyckte i så fall att faktiskt att det var mer nice att typ så här, ta hand om mina fulla kompisar. Men sen så var det väl någonting som hände när jag började på gymnasiet. För då så skulle vi ha en klassfest. Första klassfesten, du vet. Och jag hade tidigare varit ganska så här blyg och tillbakadragen i klassen. Och var nog väldigt, väldigt osäker många gånger. Särskilt i sociala sammanhang. Väldigt blyg och sådär. Och sen så, när den här klassfesten skulle vara i alla fall, så drack jag 3 Smirnoff Ice. Och jag blev så jävla kalasfull på de 3. Och jag bara kände så här, wow. Är det så här man kan känna hela tiden? Är det så här bra man kan må? Jag får självförtroende. Jag tycker om mig själv. Jag kan prata med allt och alla. Alltså du vet, det var ju... Alltså det var ju helt fantastiskt. Så efter den kvällen, där jag också, by the way, säkert gjorde bort mig väldigt, väldigt mycket. För jag, alltså det är det här som är så sjukt, för jag skämdes också så mycket över saker jag hade sagt och gjort efteråt när folk liksom återberättade saker för mig. Men det var ändå som att så här, min kärlek till alkoholen hade redan blivit så pass stark att jag var så här, det här vill jag ju aldrig vara utan igen. Hur har jag liksom kunnat inte ha det här tidigare? Jag har ju hittat värsta magin här liksom. Så efter en gången så hittade liksom varje tillfälle jag kunde till att få dricka. Och det blev som att nu när jag ser tillbaka på det efterhand så ser jag verkligen att jag gick inte på fester för att träffa kompisar eller ha kul, utan jag gick på fester för att dricka. Grejen är bara liksom att så här, i den här åldern när man är liksom i tonåren och sådär, då dricker ju alla och däckar och glömmer bort saker och gör bort sig och så. Så det är liksom ingenting som man tänker så mycket på, utan det bara är så. Men jag fortsätter i alla fall. Och sen så tog jag studenten, och jag har ju alltid varit en sån här person som tröttnar väldigt fort på saker och ting och har alltid haft något sorts flyktbeteende. Så att det första var väl alkoholen, inser jag nu, att det blev en flykt. Och sen direkt när jag tog studenten på fredagen, kommer ihåg, i Linköping, och på söndagen så flyttade jag till Oslo. För jag bara säger, nu ska jag iväg, nu ska jag börja mitt liksom nya liv efter studenten, äntligen kommer jag härifrån liksom. Och så där liksom höll det på i väldigt, väldigt många år. Och det, jag ska göra liksom en ganska lång historia så kort jag kan, för att den ser typ likadan ut egentligen på ett sätt. Jag festade väldigt mycket, och när jag gjorde det så blev det liksom att jag drack ett glas och kanske till och med hade bestämt mig för att idag ska jag bara dricka det här glaset. Men sen så blev det alltid mer. Alltså det blev alltid mer. Och jag... flyttade runt i hela världen till olika platser, till olika jobb. Jag bytte relationer. Och jag tänkte liksom att där borta blir det nog bättre. Om jag börjar på det här jobbet, ja, men då blir det nog bra. Om jag åker hit, ja, shit, då kommer det bli bra där borta. Problemet var bara så här, så fort jag kom till en ny plats så liksom sneglade jag redan på nästa plats jag skulle åka till. Och det roliga är att det är verkligen så här, what goes around comes around också. Att jag tänkte också att till nästa plats jag åker, då ska jag inte dricka så här mycket, utan då ska jag så här ta tag i mig själv, jag ska ta tag i min hälsa, jag ska liksom se till att må bra. Så jag började liksom med yoga redan när jag var 20. Och jag kände verkligen varje gång jag var på yogamattan att så här mår jag bra, nu ska jag verkligen försöka att hålla mig till det här och inte förstöra för mig själv mer. Men ja, spoiler alert, det gjorde jag ju inte riktigt. Jag fortsatte min flykt. Men trots att jag liksom lovade mig själv att ge mig själv det här hälsosamma livet, så hittade jag ju liksom alltid till de här sammanhangen ändå. Alltså, då menar jag fest- och alkoholsammanhangen, där mina umgängen var sådana människor som drack minst lika mycket som mig, eller helst mer. Jag liksom pluggade i Lund. För dig som har pluggat på universitet, du vet hur liksom mycket fest som pågår där. Och det trivdes jag som fisken i vattnet, och jag gjorde bort mig så himla mycket. Jag svek vänner och jag liksom prioriterade festen framför plugget. Sen så kom jag att det var någon i ett tal när jag var på någon så här sittning på en nation någon gång som sa att det finns inga omfester, men det finns omtentor. Och det där tror jag ju till mig av jättemycket. Men vet du vad det sjuka är i allt det här? Det är att jag ändå lyckades hålla uppe min fasad. Jag fick högsta betyg i skolan. Jag skötte mina, liksom, jag gick och tränade, jag skötte mitt yttre, jag skötte min hyra, min ekonomi, alla de där bitarna. Så jag var väl en fungerande alkis, kan jag väl säga nu i efterhand. Och där någonstans under mitt universitetsliv så gjorde jag också slut, eller mitt livs första kärlek, vi gjorde slut med varandra, han gjorde slut med mig och jag blev helt hjärtekrossad och förstörd och sådär. Och det gjorde ju inte liksom min situation bättre alls. Men då tänkte jag, jag flyr igen. Jag drar till Australien. Och där så gick det liksom ännu mer. Alltså du vet, så här backpackerliv och festa som liksom början på 20-årsåldern. Ja, det blir inte bra. Och till slut var jag nästan tvungen att komma hem för jag kände att nu börjar det bli för mycket. Det var nästan som att jag blev rädd för att hur jag levde mitt liv där. Och tack och lov att jag insåg det, så att jag åkte hem till Sverige och liksom återigen försökte ta tag i mitt liv igen. Men sen så som sagt förföljde det mig ändå, det här destruktiva sättet att leva på. Och jag blir, nu när jag säger de här sakerna högt, jag märker verkligen på mig själv att jag blir så himla ledsen. För jag ser verkligen den här unga tjejen som inte visste bättre. Och hon kunde verkligen inte förstå vad som var felet. Och jag märker, ja, jag kan verkligen se hur dåligt jag mådde utan att jag förstod nästan hur dåligt jag mådde, för att det var en sån normal del av mitt liv att må dåligt. Liksom. Jag har sovit lite dåligt natt, så jag tror jag är extra känslig också. Men som sagt, den här så kallade dryckeskarriären, den pågick. Och jag känner själv att den är så rörig. För att det var verkligen så här det var. Jag fick blackouts, jag gjorde bort mig och ja, allt det där. Och jag tror också att under hela min 20-årsålder att jag tänkte så här, men jag kan få hålla på så här nu, det är lugnt. Men när jag är 30, då får jag fan lägga ner. Liksom. Och sen så fyllde jag 30 i oktober 2019. Och sen kom ju pandemin. Och då var det någonting i mig som bara var så här, okej, men nu har jag faktiskt chans här att ta tag i mig själv. För mig var ju det sociala det största problemet. Det var då jag drack väldigt sällan själv. Jag gjorde det ibland, liksom. Det hade jag gjort, absolut. För att kunna sova och sådana saker. Eller när jag var uttråkad, liksom. Men det största problemet var det sociala drickandet. Det var då jag däckade på random ställen. Det var då jag gjorde bort mig. Det var då jag liksom mådde så himla dåligt. Efteråt då hade den här fruktansvärda bakisångesten som var så extrem så den typ gick att ta på. Liksom. Så att när pandemin kom så tänkte jag ju som sagt då att så här, men nu kan jag ju chilla då. Nu kan jag bara ta det lugnt hemma, nu behöver jag inte dricka. Vilket jag inte gjorde på ett halvår. Och som jag sa i introt där i LA också, så funkar det rätt bra. Fast jag vet också att jag var så jävla uttråkad under de här månaderna. Och jag kände mig så utanför, jag kände mig så ensam. För alla mina polare, de höll på att festa och så ändå, trots att det var pandemi. Och drack och sådär. Och jag bara kände mig så... Alltså det var bara som att det var som att jag kämpade varje dag med min nykterhet. Alltså jag verkligen så här... tyckte att det var så jobbigt och jag kunde inte förstå varför det var så himla motigt och jobbigt att vara nykter. Jag skaffade såna här appar där jag räknade mina dagar, hur länge jag varit nykter och sådär. Och sen så kom ju den här kända sommaren som sagt, och jag vet att då var det som att säga, men nu är det sommar, nu kan jag ju få tillåta mig själv att dricka. Det är klart att jag ska få göra det liksom. Ha lite kul ibland också, det måste man ju ha. Det var liksom som att jag kunde inte tro på att det någonsin skulle gå att ha ett kul liv utan alkohol. Så då gick jag tillbaka igen. Och sen året därpå, det var då jag åkte till LA. Och då hade jag liksom kommit in i den här dryckesperioden igen. Och det var typ värre än innan, som det brukar vara när jag tagit de här uppehållen. Men där i, när jag bodde i LA så pluggade jag till holistisk hälso- och livsstilsterapeut. Så då hade jag liksom någon sorts motivation till att jag vet ju att jag vill ha en bra hälsa. Jag vill coacha folk till hälsa. Då känns det jäkligt fel att jag liksom dricker så jäkla mycket alkohol också. Så ja, då hamnade jag där i att okej, men nu ska jag verkligen försöka vara nykter. Och jag drack inte så mycket, men när jag väl drack, då drack jag och fuckade ur. Alltså verkligen sådär. Och det blev inte heller så himla bra. Men under de här perioderna då, när jag hade lite längre nyktra perioder där, det var då jag kom på idén till den här podden. Och jag tänkte att om jag startar den här podden, ja, men då kanske jag håller mig nykter också. Då kanske jag faktiskt håller mig till de löften jag gett till mig själv så många gånger, att aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer. Jag hade ju sagt aldrig mer till mig själv så många gånger i så många år, och ändå hamnade där. Men jag tänkte att gör den här podden, så varför inte? Då kanske det funkar. Det kanske funkar då. Och det här var ju liksom bara en av alla lösningar jag hade kommit med. Eller en av alla försök till att liksom försöka hålla mig ifrån alkoholen, såklart. Och det roliga var att jag egentligen, innan jag slutade dricka, faktiskt hade en idé om att jag skulle ha en podd som skulle heta Let's Wine About It, där jag skulle sitta och dricka vin med mina gäster. Kändes ju som en väldigt bra idé då. Nu så här i efterhand, not so much. Men jag förstår varför jag ville göra det, eftersom att jag tyckte om varje tillfälle jag fick till att få dricka utan att någon skulle döma mig liksom. Så ja, men i alla fall, efter den här idén kom, så spelade jag in det här första avsnittet då, som du fick höra här i början till podden. Och vet du, förresten, innan jag fortsätter så tar vi en liten paus här, så ska jag fortsätta berätta min story snart. I alla fall, jag är i LA. Det var våren 2022. Och nu ska jag åka tillbaka till Sverige, och jag tänker verkligen att nu ska jag faktiskt... Jag mår ändå bra av att vara alkoholfri. Jag mår ändå bättre, jag märker ju det. Även fast jag också på många sätt inte gör det. Det var som att det var två olika sidor i mig. Den ena sidan som sa att det här är rätt väg att gå, medan den andra sidan av mig sa, fast alltså, allt är ju svintråkigt, du mår dåligt ändå, varför ska du inte dricka liksom? Och jag kommer ihåg att, eftersom att jag drack liksom lite då och då, när jag väl drack igen, så var det liksom som att jag var så här, alltså efter ett glas så var jag verkligen så här, men gud, wow, just det är så här jag kan må. Shit, vad nice, varför har jag varit ifrån dig alkoholen? Alltså det är precis så här jag vill må. Det här klarar jag av att ha i mitt liv, det måste jag göra. Och jag tror att det var just det för att, som gjorde att jag sen liksom struntade i nykterheten på ett sätt också. För att sen så när jag kom tillbaka till Sverige så var det liksom typ, ja det var vår fortfarande, det var april eller någonting sånt. Och det var ju den perfekta tiden på året för att dricka återigen. Hallå, sommaren, du vet. Och jag tänkte så här, okej, men jag kan ändå försöka hålla mig till det här att dricka lite ibland. Jag dricker bara när någon kompis fyller år eller så. Och jag gjorde det först, men det höll jag typ en vecka. Och sen så var jag tillbaka i skiten igen. Och det här har jag pratat om många gånger förut, men det var verkligen mycket värre då. Och jag och mitt ex gjorde slut efter 5 år. Den sommaren 2022. Och då blev det liksom som att, ja, att jag bara så här, nu jävlar ska jag leva singelliv och ha kul. Och jag tänkte att nu ger jag mig själv den här sommaren att bara så här fucka ur och ha jävligt roligt med alkoholen. Vilket jag gjorde. Och jag hade kul vissa stunder, absolut. Men för det mesta så var det ju som att ångesten, den blev så påtaglig och den blev så mycket värre att jag trodde att jag skulle dö av den. Alltså det var till och med att när jag var full, så kände jag den nu vid det här laget. Alkoholen hade liksom slutat funka och då behövde jag ju dricka mer, tänkte jag. Och sen kom ju hösten och då hade jag ju lovat mig själv att nu ska jag lugna ner mig igen, och problemet var att jag kunde inte göra det. Utan nu hade det bara blivit värre och alkoholen hade blivit mer liksom en nödvändighet för mig för att kunna sova till exempel. Men jag fortsatte ändå. Men där någonstans i slutet på november 2022 så nådde jag min känslomässiga botten. Jag vaknade upp. Och den här gången, även fast jag hade trott många gånger innan att den här gången är det annorlunda, den här gången ska jag verkligen ta tag i det här på riktigt, den här gången ska jag verkligen sluta, så var det en annan känsla den här gången. jag hade nog en annan inställning till det. För den här gången så insåg jag att jag behöver ta hjälp. För jag hade liksom inte gjort det innan. Jag hade trott att jag klarar mig på egen hand. Jag behöver inte hjälp från någon utifrån. För jag är inte alkoholist. Alltså jag har inte alkoholproblem. Det här har jag under kontroll själv. Så varför ska jag behöva ta hjälp från någon? Folk har ju mycket värre än vad jag har det. Jag har ju kvar allting. Jag har kvar mitt jobb och bostad och allt det där. Och det är liksom knappt någon som säger någonting om det här, om mitt drickande. Men där och då, den där morgonen i slutet på november 2022, så inser jag att jag vill inte leva längre. För jag vet inte hur jag ska leva med alkohol och jag vet fan inte hur jag ska leva utan den heller. Och de där tankarna hade börjat dyka upp på fyllan också ganska mycket. Men nu var det liksom i ett nyktert tillstånd som den dök upp för första gången. Och så tog jag hjälp. Jag hörde av mig till Stockholm 12. En organisation för människor med alkoholproblem. Och jag fick höra om hur beroendesjukdomen fungerar. Och vad det innebär att vara beroende. Jag fick höra om den mentala besattheten. Alltså att jag kunde ju inte sluta tänka på nästa gång jag skulle få dricka. Jag fick höra om den fysiska allergin. Alltså att jag reagerar annorlunda på alkohol. Att när jag dricker en så kommer jag dricka flera. Även fast jag inte vill. Och när jag hörde om det här begreppet beroende, enligt 12 steg, så bara brast det för mig och jag insåg det där är ju jag. Jag har liksom levt hela mitt liv i en lugn, kändes det som. Så tack vare det, eller man ska säga, så fick jag hjälp med att komma iväg på mitt första 12-stegsmöte. Och jag hade fortfarande liksom inte vågat säga det till någon, för jag hade ju sagt så många gånger att jag skulle sluta dricka. Så jag vågade liksom inte säga det till någon igen. Och jag tänkte att jag vill testa det här först själv innan jag faktiskt berättar det för någon. Men en person berättade jag för jag visste att han också var nykter. Och jag kände att jag ville ändå säga det till någon. Och det var Robin Kalmegård. Och
Robin? Ja?
Han är faktiskt här i rummet bredvid just nu. Så jag tänkte att jag kan ju ta in honom, för Robin var också med i det allra första avsnittet som faktiskt har sänds av Don't Whine About It, som släpptes 20 maj 2024 alltså. Så Robin, kan inte du komma hit lite? För jag sa precis, du är den första jag berättade för om min nykterhet. Att jag hade börjat gå på möten. Vad tänkte du?
Och jag tänkte, det var ganska många tankar och känslor på samma gång. Jag var inte chockad. Jag var inte jätteförvånad. Men det är ju så att jag tror att alla har vänner runt omkring sig som man kanske har noterat inte är på sin bästa plats i livet, och man har känt att man har varit lite maktlös och lite frustrerad och sådär, men man kanske inte kan göra så mycket som vän mer än att vara där när det behövs. Så att jag var inte jätteförvånad, men jag var väldigt, väldigt, väldigt glad och stolt av två anledningar. Dels att du faktiskt hade tagit tag, för det är långt ifrån alla som gör, ta tag i problemet, och att du var så fast beslut den om att det får räcka nu. Det gjorde mig så otroligt glad. Och sen också jätteglad och stolt över att du berättade för mig först. Det gjorde mig, det var vad heter det? Jag blev hedrad av det. Men jag var framförallt jätteglad över att du hade tagit steget att ta tag i ditt liv.
Gud, jag blir så rörd i det här avsnittet, märker jag, när jag bara sitter och spelar in det här själv. Jag sitter och typ gråter för mig själv här. Det är helt sjukt. Tack Robin.
Tack. Och fortsätt med det du gör. För du är fantastisk, Sara.
Åh, nu får ni sluta. Eller ni säger. Du är inte två personer. Nu får du gå. Tack Robin. Ja, herregud alltså. Det är... ja, i alla fall. Jag blir helt omskakad av allt det här och gå igenom. Alltså det är rätt energikrävande att gå igenom sin relation med alkoholen. Men jag ska säga, alltså så här, liten spoiler alert här också, att bara för att jag gick på mitt första möte och så blev det ju inte pang boom skitbra. Jag önskar att jag kunde sugarcoat it och säga att Ja, jag gick mitt första möte och det blev så jävla bra sen. Men det var verkligen inte så. Och jag tyckte typ att det kändes väldigt konstigt att själv sitta på ett sånt där möte. Jag menar, skulle jag verkligen vara här? Alltså, hör jag verkligen hemma bland de här människorna? De är ju mycket värre än mig. Alltså, jag är ju inte så illa. Men då var det någon som sa till mig att försök verkligen att lyssna på likheter och inte skillnader när du går på de här mötena. Och jag försökte verkligen göra det, men jag satt där på första mötet och jag fattade ingenting. Alltså, jag tror inte ens att jag kunde lyssna på vad någon sa, utan jag bara satt där och försökte bara ta in att jag faktiskt var på ett sånt här tolvstegsmöte. Men ändå så var det någonting i mig som kände att jag var på rätt plats. Och jag hade tagit det första steget, vilket var att faktiskt komma dit. Och folk där var så himla snälla och trevliga mot mig också. Och jag hade sån tur i att det kom fram en tjej till mig efter mötet som började prata med mig, som jag direkt kände en connection med. Och hon frågade om jag någon ville gå och ta en fika med någon gång, vilket jag gjorde sen dagen efter redan, tror jag. Och den här tjejen blev min sponsor, som jag gjorde stegarbete med. Och jag tror att hade det inte varit för att jag hade träffat henne på mitt första möte, så hade jag nog kanske inte ens vågat gå tillbaka på fler möten. För jag tyckte att det var väldigt jobbigt. För som sagt, det sociala var ju det som var jobbigt för mig. Så skulle jag sitta helt plötsligt i ett rum med massa främlingar och prata om mina känslor utan alkohol, det kändes så fel och så konstigt och så, alltså, ja, på alla sätt. Så jag tyckte det var så jobbigt att gå på de här mötena. Jag verkligen tyckte verkligen det till en början. Och min sponsor var på mig så mycket om att gå på möten, och jag försökte hitta bort förklaringar, och det var riktigt så där jobbigt. Men jag kom in i det till slut, för att jag bara så här insåg att det finns ingen annan väg. Alltså, jag har inget annat val. De som är här, de säger ju att de har fått någonting av det här, och det kändes som att jag hade liksom inget alternativ. Jag var på min botten och jag var maktlös inför alkoholen. Jag kunde inte längre kontrollera mitt liv, kändes det som. Så att jag var verkligen bara så här, let's see what you got, så testar jag bara den här skiten. Det var min inställning. Så jag började med stegarbete, jag fortsatte gå på möten, jag berättade för några av mina närmsta att jag ville ge det här ett ärligt försök, att jag började gå på möten. Men till de flesta så sa jag bara att det har blivit lite för mycket den senaste tiden, så jag försöker bara att hålla mig från alkoholen under en period. Och då vill ju folk såklart veta hur länge jag skulle vara nykter och sådär. Folk var väldigt angelägna att veta hur länge jag skulle ha en paus från alkoholen. Men det säger ganska mycket om vår kultur också, tänker jag. Men i alla fall, det var kämpigt i början, och jag kommer ihåg att jag gick väldigt långa promenader sent på kvällarna för att jag inte kunde sova, för att jag tyckte det var så svårt att vara nykter och inte ha flaskan att vända mig till längre. Jag kände mig så jävla ensam trots att jag gick på de här mötena och sådär. Men det var väldigt fint, för att det var på grund också, även fast jag kände mig ensam väldigt mycket, så var det också fint att komma in i en annan gemenskap och ha det där också. Och jag tror att det var det som gjorde att jag faktiskt fortsatte med den här resan. För jag ville ha det som de hade, liksom. Jag kommer ihåg att jag berättade för min lillebror ganska tidigt att jag hade tagit det här valet, och han blev så jävla stolt över mig. Daniel, min lillebror, alltså, vi var väldigt, väldigt nära varandra. Alltså väldigt nära varandra. Vissa syskon brukar kanske inte vara det, men jag vet inte. Det skilde bara 2 år mellan oss. Så, vi bråkade väldigt mycket när vi var barn. Och så, men när vi blev äldre så blev vi verkligen bästa vänner. Och vi, även fast vi bodde på väldigt många olika håll i världen, för han var som mig en sån som reste runt väldigt mycket och bodde på olika platser och så, så hade vi alltid kontakt. Och det var så fint på något sätt, för att man visste liksom att om jag inte hörde någonting från Daniel, då var allting bra. Vi brukade liksom mest höras över telefon om någon kanske mådde dåligt och behövde lite stöd och sådär. Men jag berättade det här för honom, som sagt, och han blev jättestolt över mig. Men tyvärr så skulle han inte få vara med så himla länge på min nya resa. Ja, det är ju verkligen så att bara för att man blir nykter så blir inte allt en dans på röda rosor. Jag tror också att det är anledningen till varför man tar återfall. Man tänker att allt är skit i alla fall. Och jag kan säga att det första året av min nykterhet var det absolut värsta året i hela mitt liv. För den 25 mars, ungefär 3 månader in i min nykterhet, så får jag veta att min lillebror har dött i en olycka. Jag vet att jag hade tänkt att jag skulle ringa honom några dagar innan det här inträffade, för vi hade liksom börjat planera att vi skulle resa tillsammans den sommaren. Och vi skulle typ prata lite om den resan och så. Men jag tänkte att jag ringer nästa vecka. Men istället så fick jag det här beskedet. Och jag vet inte än idag vad det var som gjorde att jag istället för att gå till närmsta bar och börja dricka igen när jag fick höra det här, istället ringde min sponsor. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag gjorde, att jag liksom gjorde så. Men jag gjorde det. Det blev bara en blackout efter att jag fick höra det här beskedet. Och jag vet bara att jag pratade med henne. Jag vet att jag åkte till centralstationen i Stockholm. Att jag åkte hem till mina föräldrar i Linköping. Och där liksom började de värsta dagarna i hela mitt liv. Han hade dött i Thailand. Så samtidigt som vi skulle processa vad som hade hänt, så skulle vi också ta tag i liksom massa så här praktiska saker. Få hem kroppen, begravning. Alltså du vet, jävla mycket. Men ändå så var det som att jag någonstans i mig var så säker på att jag måste bara ta mig igenom det här. För gör jag inte det och går jag tillbaka till alkoholen, så kommer allt bli mycket värre. Och jag vet att han inte skulle vilja det. Jag vet verkligen det. Och jag kan inte förstå att det har gått 2 år sedan han dog nu. Över 2 år sedan. Grejen är att jag liksom hanterar det kanske inte så jättebra ändå, för att jag hittar liksom andra sätt att fly på. Shopping och sådana saker, du vet. Jag tänkte att jag hade läget under kontroll även då, tror jag. Jag blev sjukskriven från jobbet och fick även under min sjukskrivning reda på att jag kommer förlora mitt jobb. Men jag fortsatte gå på möten. Jag pratade om det här. Jag fick stöd och hjälp. Och det räddade mig, tror jag. Men det var så mycket som bara var så huller om buller. Och jag mådde så dåligt. Och det var så många gånger jag tänkte att så här, är det verkligen värt det här? Att inte få en paus från det här ibland med alkoholen. Men jag var så bestämd. Jag kände att jag kan inte göra så här mot min bror. Jag kan inte göra så här mot mig själv framförallt. Så jag fortsatte. Jag gick in i en ny relation. Vi gjorde slut, och som du vet, breakups, de är fruktansvärda. Verkligen. De gör ont. Oavsett vad de beror på. Och att liksom gå igenom ett breakup i nykterhet var jag inte heller van vid. Jag var van vid att när man gör slut med någon, men då går man ut och krökar och glömmer bort det typ. och bara så här, gå vidare. Men den här gången så fanns det liksom ingen flykt kvar. Och nu har vi kommit fram till i början på förra året. Början på 2024. Våren 2024. Mycket hände på vårarna i mitt liv, verkar jag. Men det var också då för första gången som jag började få panikångestattacker. Och jag kommer ihåg att jag satt med mitt ex någon gång innan vi hade gjort slut. Alltså vi satt i soffan och så kände jag verkligen, det spänner hela bröstet. Det känns som att det strålar ända upp i örat. Det bara strålar ut hela kroppen. Vad fan är det som händer? Jag trodde typ att jag liksom ska ringa ambulans. Vad fan händer? Och då så sa han, men det där låter som att du har ångest. Så vid det här laget, när det hade nästan gått 1 år sedan min brors död, så hann ju känslorna ikapp mig. För även fast jag hade gått på möten och gått på begravning och alla sådana saker, så hade jag också lagt locket på, så så himla mycket. Jag hade verkligen tryckt undan mina känslor jättemycket kring min bror. Kring att jag hade förlorat liksom den närmsta personen i mitt liv. För jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att känna in i det. För vem fan klarar av det? Hur fan ska man kunna klara av att liksom leva med tanken på att jag aldrig mer kommer träffa honom? Det här aldrig mer liksom. Hur fan ska jag stå ut med känslan och sorg som jag känner efter att han har försvunnit? Hur fan gör man det liksom? Jag hade ingen aning. Så då var det lättare att liksom göra som jag alltid hade gjort förut, vilket var att fly. Och jag är expert på att fly, jag är expert på att hitta sätt att fly på. Även när det inte involverar alkohol. Men där, i början på förra året, så gick det liksom inte längre. Och jag vet att jag har suttit i den här podden och sagt att jag är så bra nu på att processa mina känslor och bla bla bla. Bullshit. Bullshit. Jag var verkligen inte där då. Jag trodde att jag var det. Men jag var inte det. För jag mötte inte mina känslor överhuvudtaget. Och när man gör så, så kommer det i kappen till slut. Gör det. När man inte har någonstans att fly till längre. Så kommer kroppen att reagera på det, vilket den gjorde. Och jag började få de här panikångestattackerna. Jag gick igenom mitt breakup och insåg att jag måste bara vara med mig själv. Och känna allt det här. Så jag fortsatte gå på möten och sådär. Och jag började också att meditera på riktigt. Jag satt med mig själv i tystnad. Och bara kände och grät. Jag hade inte klarat av att göra det innan. Alltså inte ens i 2 minuter efter att Dan hade dött. Jag klarade liksom inte av att sitta i tystnad för mig själv. Överhuvudtaget. Det gick liksom inte. Så jag undvek det som fan. Alltså verkligen. Även fast en stor del av 12 steg går ut på meditation. Så jag sket fullständigt i. Jag kunde inte göra det. Jag tyckte att det var hemskt att sitta där med mina egna känslor. Jag hade liksom börjat komma in lite i meditation innan Daniel hade dött. Men som sagt, sen gick det inte. Men sen när jag inte kunde fly undan känslor längre och började sitta i meditation och sådär, så var det som en sån himla befrielse. Och jag märkte att när jag sitter här och när jag får gråta och få ut det här, då känns det lättare efteråt. Och det når bara en viss punkt av sorg och ångest innan det dalar igen. Det var det jag inte hade kunnat förstå innan. För jag hade liksom försökt stoppa det. Stoppa ångesten, stoppa sorgen innan den gick för djupt. För jag trodde liksom att jag kommer dö om jag känner allt det här. Men det gör man ju inte. Så jag började med meditationen. Jag började gå i sorgegrupp. För att processa min sorg i höstas. Och jag fick också börja gå i sorgeterapi, vilket jag gör fortfarande än idag, en gång i veckan. Så det första skulle jag säga, 1,5 år i nykterhet, det var verkligen, det kändes som att hela världen var emot mig och jag tyckte så himla synd om mig själv och jag tyckte verkligen att allt kändes så jävla jobbigt. Men sen så började det fina komma också. Jag började se allt det fina i alla fall. Jag började liksom hitta tillbaka kanske, eller hitta till kanske jag ska säga, till mina värderingar, till vem jag är, vad jag faktiskt vill göra med mitt liv. För att allt det där, det hade jag liksom glömt bort. Det var som att jag liksom under hela min dryckeskarriär och första delen av nykterheten bara hade levt i någon sorts dimma i att liksom så här, vad jag trodde att jag ville, vad jag trodde att andra förväntade sig av mig, så då gör jag ju som alla andra vill att jag ska göra och liksom känner inte in i vad som känns rätt för mig och du vet, så mycket så. Men det var också det då som gjorde att jag insåg att så här, hur vill jag leva mitt liv? Äntligen fick jag chans att lära känna mig själv och att dejta mig själv, liksom, hur jävla klyschigt den låter. Och det var då som jag kom fram till att fan, jag ska skola om mig helt. Jag ska bli beroendeterapeut. Så jag började plugga nu i september 2024 på en folkhögskola till beroendeterapeut och det kändes liksom bara så här, det kändes så bra. att börja ett nytt kapitel på riktigt. Och det blev verkligen ett nytt kapitel. Där jag har fått utrymme till att rannsaka mig själv ännu mer. Till att hitta mig själv ännu mer. Och inte nog med det, för några månader in i skolan så blev jag också kär i en kille i min klass. Och idag är han min pojkvän. Så det händer också väldigt, väldigt mycket fina saker i nykterheten. Fan vad det har varit värt liksom all slit, all liksom allt jag har kämpat med och allting, du vet, för att komma hit det är idag. Och idag, och jag trodde verkligen aldrig skulle säga det, men idag så känner jag verkligen inte ens att alkoholen saknas i mitt liv. Alltså inte överhuvudtaget. Jag känner verkligen, jag känner mig så fri. Jag känner inte att jag behöver den längre för att kunna ha kul, för att kunna trivas, för att kunna känna mig trygg, utan alltså den är så mycket i periferin så att jag kan inte förstå nästan nu att jag en gång var så attached till den. Jag kan knappt förstå att det var så där jobbigt, och det är därför det är så himla bra för oss som är nyktra att också gå igenom, spela upp hela filmen, hur det faktiskt var innan vi slutade dricka, för det är så himla lätt att glömma. Och idag så sitter jag med mina känslor, alltså nu senast i natt när jag inte kunde sova till exempel, så satt jag uppe och mediterade. Och jag kände en sån stark ångest i min bröst. Men jag bara lät den få vara där och känna den, och jag grät och jag bara liksom så här, för det är så mycket som fortfarande processas i mig. Så många lager, alltså man är ju som en jävla lök liksom, lager som finns som ska processas från allt som har hänt i livet och sådär. Jag känner mig så mycket tryggare i mig själv. Jag känner mig lugnare, och det var till och med bara häromdagen som en kompis sa till mig att jag utstrålar ett helt annat lugn än vad jag någonsin har gjort. Och det här är en person som kände mig när jag bodde i Australien och krökade som mest upp. Så det säger ganska mycket. Ja, alltså jag skulle kunna prata i evigheter om bara hur mycket jag älskar mitt nya tråkiga liv. Som inte ens är tråkigt, utan det är faktiskt väldigt fantastiskt. Nu ska jag bara om några veckor ta examen och är färdig beroendeterapeut, och jag ska få börja coacha andra. Och jag får meddelanden från folk som är där jag var för 2,5 år sedan. Som jag kan hjälpa på samma sätt som jag blev hjälpt. Och det är så jävla, jävla fint att kunna få göra det. Så tack till dig som hör av dig till mig, och tack till dig som lyssnar. Ja, jag tror att jag ska stanna där och bara återigen säga stort grattis till min poddbebis som fyller 1 år den 20 maj 2025. Och stort tack till dig som har lyssnat det här året. Alltså verkligen tack till dig. Jag är så tacksam för att du har lyssnat på det här också. Och jag hoppas verkligen att vi kommer fortsätta att höras också i framtiden. Ja, vi säger så, va? Och vi fortsätter att don't whine about it, eller hur? Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram. Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av Power Media.